Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
För Helsingborgs IF och HIF ska ge sig in i de drabbningarna med tre raka förluster i comebacken av Allsvenskan. Marian Svab, Sebastian Rönnström och så jag och Mattias Hjelm. Vi ska ju såklart fundera kring vad HIF kan tänkas göra för att få fart på målskyttet, inte minst. Ett mål så här långt, väldigt sent i premiären borta mot Hammarby, och det räcker såklart inte. Det måste till mer, och för att det ska bli mål måste det till fler stora chanser. Så där är ju en av frågorna. Hur gör HJ för att skapa fler stora chanser? Ja, ni, fast vi kanske ska börja med att prata om Sirius-matchen någonting, eller vad säger ni?
Nej, men det kan vi väl göra. Det var ju en match där HJ inledningsvis, eller i första halvlek, gjorde det ganska svag prestation tidigt. Baklängesmål av lagkaptenen Anthony van den Hurk, som olyckligt nickade in bollen i eget mål. Sen tycker jag att HF hade problem. Det var väl kanske inte riktigt den matchbilden jag förväntade mig, alltså att Sirius skulle, jag trodde att de kanske skulle ha extremt mycket boll och att HIF skulle få jaga väldigt mycket och så. Det var även tränaren Jörgen Lennartsson inställd på att det kanske inte skulle bli 50-50 i bollinnehav, men det var väl ändå, alltså HIF kom ju undan ganska billigt med 1-0 i första halvlek. Christian Kouakou hade en nick i stolpen, Jamie Roche en frispark som måste vara nära på att gå in, så sett i första halvlek skulle väl HIF var nöjda med att det bara stod 1-0. Sen i andra halvlek tycker jag att man fick igång spelet på ett helt annat sätt. Man flyttade upp sina positioner och kom in på Sirius planhalva, satte tryck. Spelare som Albert Ejupi, Lukas Lingman, två spelare som var helt under isen i första halvlek, där det uppstod jättestora hål på mittfältet. De tätar till det och blir också betydligt mer aktiva i utbyggnaden. Så, men återigen problemet att man helt enkelt skapade för få målchanser för att göra riktig nerv av det.
Även där hade ju Roche den bästa chansen i andra halvlek när han sopar den över öppet mål.
Precis.
Matchen skulle kunna vara död för länge sedan att HF hade läge in i det sista eller möjlighet med poäng. Det var nog mer oförmåga hos Sirius.
Tittar man på highlights-paketet som ju Discovery Plus sätter ihop efter varje match, så tar det ganska lång tid innan man får se en HIF-chans. Och då är det Taha Ali som viker in och skjuter högt, högt över. Sen är det en chans till framåt, vad kan det vara, 75 minuten, jag minns inte exakt här nu, när Asad Al-Hamlawi har ett jättebra avslut och en jättefin räddning där uppe i Uppsala av Sirius målvakt. Men i övrigt så var det ingenting från HIF i highlights-paketet, men desto mer från Sirius. Marian, du har ju varit inne på detta också, att det gäller att vinna rätt allsvenska, och Sirius tillhör väl den delen av den allsvenskan som HIF ska kunna vinna mot, eller?
Ja, jag tycker både mot Göteborg och Sirius så tycker jag man kan ställa det kravet på HIF att man ska kunna ta poäng. Jag har gjort det, alltså kalkylerat med det, om man tar inte nödvändigtvis en seger hemma, kryss borta, för det, då är man det topplag. Bayern är ingenting att snacka om i premiären, att man förlorar den Men däremot mot Göteborg, med tanke på att man gjorde en bra första halvlek och sen kommer en massa följdmisstag som gör att då Göteborg gör 1-0. Och sen så är de allsvenska lagen väldigt bra på att stänga ner, och det var ju Sirius också efter 1-0. Sen i kombination givetvis med att HF har ju problem i sista tredjedelen. Den där Hamlavi-chansen som vi pratade om, det var väl den enda skarpa där avslutet, om man säger det rent statistiskt, avslut på mål. Och där man kan säga att det var en högkaratig chans. Jag kan, möjligt att jag glömt bort någon, men det är den enda. Och hemma mot Göteborg, ja men där skapar man inte. Där är det Kalle Joelsson som håller ner siffrorna i andra halvlek. När då HF dippar. Så att jag tycker både mot Göteborg som är ett mittenlag och mot Sirius ska HF kunna gå därifrån med poäng. Så jag tycker man ligger lite grann back nu vad det gäller poängskörden.
Jag vet att det är tidigt, vi ska inte måla någon på väggen för tidigt, men just detta när du nämner Göteborg och Sirius. Nu har ju Göteborg vunnit sina tre matcher, men de har också mött nykomlingar, så det där kan ju vara att det bedrar.
Ja, Häcken är derby också. De vann.
Ja, det är sant, men de har vunnit två nykomlingar, så att de är fullpoängare så här, de kan ju bedra lite då. Men nåväl. Sammantaget för alla de här tre matcherna är ju ändå att HIF skapar väldigt lite framåt, som jag ser det. Väldigt lite, och det är tidigt, men finns det något fog för att ändå börja oroa sig lite grann för hur det faktiskt ser ut när vi kommer till den där berömda sista tredjedelen?
Det förvånar mig att det är just anfallsspelet som ser ut som det gör, eller vad man ska säga. För mina frågetecken inför säsongen kretsar egentligen kring försvarsspelet.
Precis.
Det var ju där man såg att HF kanske skulle få det tyft, för ser man på namnen som är i offensiven så är det ju faktiskt flera spelare som hade gjort nytta i många allsvenska lag och som har väldigt mycket fotboll och kvalitet i sig. Så att de inte har kommit igång, jag tycker det, alltså det har varit spelare som har slitit lite med sig själva här. Lukas Lingman som var jättebra stundtals på försäsongen har inte kommit upp i den nivån i allsvenskan här. Det är också en ny erfarenhet för honom och tar säkert tid och lära sig och komma in i allt. Men där finns mer att kräma ur. Armin Gigovic nu kan ha skadad senast mot Sirius. Missar matchen mot Elfsborg också. Men det är också en spelare som inte riktigt har kommit in i det än så länge. Albert Ejupi som ska vara det här ankaret på mittfältet och som har alla kvaliteter för att kunna vara det, har inte heller varit i sin bästa form här. Tah Ali är väl, om någon offensiv spelare, så är det väl ändå han som gör någonting, som är den kreativa, som försöker skapa och så ibland kommer loss. Men där är också en viss process som han behöver för att liksom få utväxling för det han gör i offensiven. Anthony van den Hurk har varit låst, han har varit helt osynlig i alla matcher hittills. Så där finns ju, jag tror nog att med tiden så kommer det att hända grejer offensivt i det här laget, för det finns så mycket kvalitet i de spelarna. Men här och nu så är ingen av dem i någon formtopp och de kämpar lite med att hitta rätt.
Ja, precis. Jag tänkte vi skulle komma in på det där, just att vi inför den här säsongen pratar om vi vet att HIF har många kompetenta målvakter, men att Anders Lindegård varit skadad, Kalle Joelsson. Ja, hur blir det för honom när han verkligen är konstant där i mål, och så inte minst backlinjen, hur håller den mot allsvenska lag då? Men precis som du är inne på, Sebbe, så är det ju framåt som har varit den stora problematiken, och Anthony van den Hurk har ju blivit bortplockad lätt. Han sa väl det i någon intervju med dig också, att det är lätt att plocka bort mig när han blir så ensam som han är där. Tah Ali var du inne på, och vi kan väl i alla fall konstatera så att vems felet är, om vi har lagt förväntningarna för högt på honom eller om han inte har nått till förväntningarna, det får ju låta vara osagt. Men han är i alla fall inte på den nivån än som det har snackats om honom. Men i det stora hela, du har varit inne på det, Marianne, i krönika, Wilhelm Löpers saknaden av honom, allt detta. Visst, vi kan leta förklaringar och det är det vi försöker göra här, men hur ska HIF agera för att få fart på det här? För att för match, varje match som går så kommer man ju längre från poängskörd om det fortsätter så här.
Om jag skulle... Nu är inte jag liksom, säger jag inte att jag kan detta bättre än vad Jörgen Lennartsson eller någon annan kan. Men det jag har sett så skulle kunna vara att man får lite bättre tryck, får lite grann fler inlägg. Så finns det en del grejer som jag har funderat på som man skulle kunna göra framåt sett. För mig, så här långt är bästa HIF-are för mig, är ju faktiskt vänsterbacken William och Davidsson. Han är jämn, han är bra, han spelar med pondus tycker jag. Det är helt i sin ordning att jag menar defensiven, där har han inga problem. Men jag skulle vilja ha honom, för han har en väldigt bra inläggsfot, har jag sett. De inläggen han har piskat in har hållit kvalitet. När han väl lite oftare upp med honom, skulle jag vilja säga. Då kommer vi till nästa grej. Anthony van den Hur ska stångas med allsvenska backar. Det hade säkerligen kunnat skapas mer om i Superettan med den kombon med både Wille Blöper på till höger om han hade varit frisk och Davidsson till vänster som piskar in inlägg, och så ska Hurken tävla med Superettan backar. Chansen är större att göra mål där. Här har du allsvenska backar som sätter handbojorna då på Hurken, och där kommer han ingenstans. Det innebär att fler måste in i boxen. Och där har du då spelare som Adam Kayed, Tahali, och båda de två vill ha boll på fötterna. De söker sig väldigt sällan in i boxen. Och det är där jag säger någonstans att varje gång Asad Alhamlawi har hoppat in så har jag fått lite bättre tryck, eller fler alternativ om jag säger. Kanske inte alltid bättre tryck, men fler alternativ, och se till så att kanske motståndarnas backlinje liksom ändå får tänka lite mer och hålla koll på en till gubbe som tycker om att söka sig in i straffområdet. Så att upp lite grann mer med William och Davidsson så han kommer till fler inläggslägen, och sen kanske våga satsa också på Asad Alhamlawi. Och nu ger det sig själv, Sebbe kommer säkert rapportera lite grann, har varit på träningen idag, men vi vet ju redan att Gikovic kommer inte vara där, och där skulle jag vilja se Rasmus Jönsson. Kanske lite grann att man drar ner Lukas Lingman bredvid Juppie och låter Rasmus vara lite grann bakom så han kan kombinera med Hurken, komma in på, för Rasmus är ju ändå trots allt fortfarande, någonstans ser jag honom lite grann som den som kan göra poäng. Så vrida lite grann där på den här offensiva linjerna där framme, det ser jag. Och som sagt, gärna mer med William och Davidsson. Högerkanten ser jag, den är problematisk vad det gäller i offensiven. Varken Zucka eller Adam Kayed har ju den inläggsfoten som krävs. Och det är där jag tror någonstans, för vi ska inte tro... Alltså, jag ser inte HIF som ett lag som kombinerar sig genom centralt. Utan det är mer en mot en, låta Tahali komma rättvänd och sen så inläggsspel, och så kommer William och Davidsson på utsidan, kan slå in, eller om Tahali avslutar, eller kanske... Eller lite grann sådana grejer jag har funderingar på inför veckans match. Vad det gäller offensiven, den här trubbiga.
Jag håller med i det mesta där, för just med Asad Alhamlawi har jag ju velat ha in i den högerytterpositionen. Ja, egentligen ända sedan William Löper blev skadad. Så,
egentligen skulle man vilja ha honom centralt.
Ja, såklart. Såklart, men det är väl där jag ser den största lyckan för honom att kunna ta en plats i, men han bör få starta nu tycker jag. Sen vet jag inte om det kommer att bli så, men där är en nyckel att få in honom med tryck i boxen, för nu kommer man också att möta ett Elfsborg som förvisso har lite haft problem med skador och så på sina mittbackar, men de har Leo Väisänen som är en jättebra mittback som också blir liksom... Det blir en tuff match i matchen för Hurk där, och då kommer man behöva ha ännu mer tryck i boxen, precis som man har behövt i de andra matcherna. Intressant det du säger också med mittfältet, att kanske skjuta ner Lingman lite i planen för att ge bättre stöd till Juppie i det defensiva.
Ja, för i ett HJK har ju Lingman varit en sexa ju.
Ja, precis. Så han kan ju spela i båda positionerna. Mm. Plus att vi såg i första halvlek mot Sirius så hade HF väldigt stora problem centralt. Det var väldigt enkelt för Sirius att spela igenom HF i mitten av planen. Och sen så nu kommer man att möta att Elfsborg som har ett väldigt skickligt mittfält. Simon Olsson dikterar villkoren. En fantastisk spelare som jag har gillat ända sedan han kom upp i Elfsborgs A-lag. Och sen så är de väldigt vassa framåt i djupled. Det går undan när de sätter fart. Och att då ha lite extra understöd centralt på mittfältet tror jag hade gynnat HF.
När ni har suttit här och resonerat så uppstår det följdfrågor hos mig. Lite olika sådana. Men ni pratar om Viljormur Davidsson som vänsterback och framför sig har han Taha Ali. Och jag ställer då frågan i det sammanhanget. Behöver inte de då hitta varandra bättre sinsemellan de två på överlappningar och ha ett samarbete som är tydligare än vad det varit så här långt? Det är den ena frågan. Och den andra, ni har pratat om Azad Alhamlawi nu i alla avsnitt tror jag, eller ja, när Erik har varit med någon av er i alla fall i alla avsnitt. Uppenbarligen verkar ju inte Jörgen Lennartsson tycka som ni i det här, för då hade han väl redan fått starta. Det var två frågor i en. Jag vet inte vem som vill svara på vad.
Jag kan ta första där med Ali och Davidsen. Det är klart att där behöver till ett bättre samarbete, för Davidsen kommer ofta i löpningar men får inte bollen alla gånger, för Ali, tendensen hittills har väl varit att han gör det lite svårare för sig själv än vad det behöver vara, och att han behöver förbättra sitt beslutsfattande på den här nivån, för det är skickligare backar. Han kan inte leka ut varenda försvarare som han gjorde i höstas i Västerås till exempel, utan det behöver vara en bättre variation från honom. Han gör, som jag sa, är det någon som har liksom varit kreativ och skapat för HF i de här tre första matcherna så är det han, men det kan också bli betydligt effektivare om han tar snabbare och bättre och enklare beslut än att fastna kanske på egen planhalva eller tidigt in på motståndarnas planhalva genom att han ska köra och dribbla en extra gubbe. Utan snabbare och lättare beslut så tror jag att HF kan bli effektivare och så komma upp med laget på ett annat sätt.
Jag vet inte, Hjelm. Om vi ska prata innebandy här, det är inte innebandypodden. Men Tahal är ju
en underhållare.
Väldigt mycket fotboll. Det är en underhållare. Men det är som det här, när de började den här Zorro-finten i innebandy.
Ja.
När de till slut kom på att men vad är det för lönt att göra det på mitt plan? Eller vad är, göra det en gång för mycket? Och idag ser du väl kanske det, att du använder det, att folk har lärt sig, de som sårar, använder det mer som alltså ett effektivt anfallsvapen. Och det är det han måste lära sig, alltså, att hur ska jag vara så effektiv som möjligt? Nummer ett. Nummer två är att i samtliga matcher har motståndarna dubblat, eller till och med som Sirius ibland hade tre spelare på för att stänga ner honom. För mig, nu är inte jag någon matematiker, men det måste innebära att det öppnar upp sig luckor någon annanstans om han drar på sig så mycket bevakning. Och vilka är det, men då är det hans medspelare som måste se till att söka sig till de ytorna, det gör man, och då måste bollen också komma från honom. Så det är det här med samverkan.
Ja,
och han kom in, och Tahali ska man se veta också, han kom in väldigt sent i HIF. Han var en av de sista nyförvärv. Oh, men, har jag fel? Var det senaste? En sista kanske, men är det senaste? Nej, Juppie kom efter.
Juppie kom efter också.
Och där har du också, det är två stycken spelare på väldigt viktiga positioner, är det väl kanske alla i ett fotbollslag, men som kom in väldigt sent också på försäsongen.
Jag vill då kliva in lite grann här nu.
Vilka var din andra fråga förresten?
Ja, det var om Azad Alhamlawi. Varför ni verkar se så annorlunda på hans kunskaper än Jörgen Lennartsson? Det är ju en spekulativ fråga såklart, men ändå eftersom ni eftersöker fler spelare in i straffområdet och Alhamlawi skulle kunna vara en sån som söker sig mer in centralt och ger understöd till Anthony van den Hurk. Men innan vi pratar mer om det,
ja,
så vill jag ändå bara gå in lite grann till Alis försvar här på något sätt. För det blir så lätt att han hamnar i fokus efter allt snack som har varit. Och det är, ja, han måste göra det och det och det och det och det. Ja, det är sant. Men han är ju ändå ganska färsk på den här nivån.
Ja, men jag sa också att när han drar på sig bevakning så måste ju också hans medspelare hitta ytorna som måste uppstå.
Ja, och det är klart att han har ett ansvar att ha Ali, men jag tänker också att det har de som drillar honom att styra honom, att det här måste du förbättra i så fall, det här måste du göra. Så det ligger också på ett ansvar på vid sidan om på andra spelare, tränare, så att de hittar rätt balans med honom. Men allt kretsar inte kring honom, det måste ju ske så mycket mer på andra håll också.
Ja, det är direkt orättvist att liksom lägga allt att han skulle vara någon slags nav kring det av sig. Det finns ingen sån här spelare i HIF som kanske hos topplag där alltihopa, där det finns ett offensivt nav som man säger. Utan här är det nog liksom, dels laget är ju offensivt balanserat medvetet. Men tanken är också liksom att det här ska nog klicka i varandra på ett helt annat sätt. Där varenda en bidrar med sitt. Men där kanske liksom man har träffat lite fel med vad det gäller. Alltså det finns ingen genombrottskraft. Jag saknar genombrottskraften här. Hurken är ju den som är en fysisk. Assad är en annan. Man kanske resonerar. Jag vet inte hur Jörgen resonerar om det är så att han kanske tycker att Assad är för mycket av en renodlad forward. Och därför. Men jag vet inte om han vill. Att Zucka kanske då får alldeles för mycket belastning på sin kant. Om Assad blir mer av en forward. Som han är bevisligen. Han är mer central forward. Och söker sig in kanske på Hurks och ytor eller sånt. Jag vet inte hur man resonerar. För att jag tycker fortfarande att han förtjänar. Har gjort det förtjänt ända sedan under hela försäsongen. Han har sett väldigt bra ut.
Det måste vara så att Alhamlawi kan få konkurrera på en annan plats än central forward.
Ja, om man inte tycker att lagkaptenen har visat alldeles för lite. Att man ska kanske låta honom vila.
Ja, det känns ju...
Alltså, nej, men vi får lov att prata om detta.
Ja, jo. Men det kanske... med tanke på att HIF har haft väldigt svårt att göra mål utifrån att man har svårt att skapa chanser, så är det kanske svårt att se att man plockar bort den som verkligen visat under sina säsonger i HIF att han kan göra mål. Tänker jag.
Men han har också varit skadad under försäsongen. Saknar lite grann i sitt spel tycker jag. Från när han var som bäst. Har ett par procent kvar till den nivån han höll när han inte kanske när han kom, för då hade han lite akklimatiseringstid liksom, tid han behövde. Men sen har han ju varit jäkligt nyttig för HIF hela vägen. Men han har också varit skadad några år. Så det är det jag menar. Är laget tillräckligt samspelt? Inte som jag ser det under de här matcherna. Vilket visar också att den här högsta och lägsta nivån, det diffar väldigt mycket. När alla hakar på i det här spelsättet, då blir det som första halvlek mot Göteborg, andra halvlek mot Hammarby, och det får vi isolera den insatsen för att den var så speciell, den premiären, och jag tycker inte HIF får bort sig där heller egentligen. Men av de andra två mot Sirius Göteborg så är två bra halvlekar, två riktigt dåliga halvlekar dessutom. Och det är där jag ser skillnad. Och det har ju massvis att göra med. Det är inte bara liksom att man inte skapar något i tredjedel, utan funkar spelarna ihop den här liksom?
Inga andra paralleller med senaste säsongen i Allsvenskan. Men bara ett konstaterande att när det var första säsongen för Anthony van den Hurk i HIF, tog det till sjunde matchen innan han gjorde mål. Och nu kommer match 4. Så att inte helt olikt den säsongen vad gäller just Anthony van den Hurk och svårigheten att faktiskt börja sin produktion i Allsvenskan.
Nej, det är ju faktiskt, jag räknar ju på detta efter matchen mot Sirius, att HIF har ju faktiskt inte inlett Allsvenskan med tre raka förluster sedan 1968. Sånt historiskt och sånt brukar jag inte själv lägga någon stor vikt vid, mer än att det är väldigt intressant ur ett sånt perspektiv. Samtidigt, om man då ska hitta skillnader och likheter med 2020, så tycker jag väl ändå att här har man ändå kommit undan med liksom hedern i behåll från alla matcher, och man är nära rent målmässigt och ganska mycket spelmässigt också, bortsett kanske från Hammarby. Så HF är ändå där, de är närvarande, de visar att de ändå kanske hör hemma på den här nivån. 2020 var det ju rena katastrofen i de två första matcherna. Det var ju pinsamt att se det här. Det här är ändå något annat. Det här är ändå ett HF som är med i matchen på ett helt annat sätt.
Det här laget är ju, man ska veta att den här truppen är ju bättre också, tycker jag. Spelare för spelare. Och sen så, det som Sebbe är inne på också. Det är också lite bedrägligt det där med att man är nära. Ja, jag håller med. Fyra insläppta var två borta mot Hammarby i en speciell premiär. Det må vara hänt. Och jag tror att Elfsborg har släppt in lika många mål. Veckans motståndare och Häcken till och med här ser jag har släppt in 5. Så där på vissa bitar så känner man att HIF alltså kan tävla på samma villkor som motståndarna. Men sen är det att du måste göra vissa grejer i spelet ännu bättre. Och där är man fortfarande fast lite grann i det här i Superettan faktiskt. Genomförandet. Till exempel pressspelet. Som jag tycker varierar väldigt kraftigt. Från det att man vinner i andra halvlek borta mot Sirius här, så funkar ju pressspelet. Och där finns en samverkan. Det klickar i och det är synkroniserat. Till att första halvlek man undrar, men har någon förklarat för de här spelarna vad pressspel innebär synkat? Och om bollen är till vänster och vi börjar pressa där, vad resten ska göra så? För att det var utspritt över hela planen, över hela Uppsala.
Det lät utspritt.
Nej, men alltså, ja precis. Nej, men det är just det här liksom, att det är skillnad, alltså genomförandet. Du kommer undan med såna här grejer i Superettan på ett annat sätt. Här. Det är säkert att du kommer undan med det borta mot Sirius. Så för den delen har varit i Allsvenskan och etablerat sig i Allsvenskan under ett par säsonger, ska man veta. Men jag tycker HIF är där, men ändå man måste vara där under längre perioder och under längre matchsekvens, om vi säger så. Och höja lägsta nivån.
Ja, jag funderar på en helt annan sak som vi inte har berört här. Nu, jag går inte liksom ut och läser alla kommentarer, för då har man att göra efter elitmatcher oavsett vilket lag det är. Men i alla fall notera...
Du mån om din mentala hälsa, hör jag precis, ja, som en annan.
Ja, jo, det kan finnas en sån aspekt också. Men jag har i alla fall noterat att det finns en och annan, säkert fler än de jag har noterat, som dryftar detta med gå tillbaka till 4-4-2, släpp detta med 4-3-3. Ska vi toucha detta? Kan det vara en lösning eller inte?
Spela efter det spelarmaterialet du har.
Ja, och där tycker jag då att spelarmaterialet här passar mycket bättre till ett 4-3-3. För ska du spela 4-4-2, då behöver du yttermittfältare som också är betydligt bättre defensivt än vad man behöver i ett 4-3-3. Har HF Tar Ali som inte är en defensiv spelare, så nu hade kunnat få det ganska tufft som yttermittfältare i ett 4-4-2. Man har också pratat mycket om det här att man vill ha tre centrala mittfältare för att man helt enkelt saknar de spelartyperna som Gustav Svensson eller Sebastian Larsson som liksom på egen hand kan styra och äta upp ett mittfält. Liksom. De spelartyperna har inte riktigt HF. Truppen är ju ganska mycket byggd utifrån ett 4-3-3-system. Och med de spelartyperna man har så tror jag att man hade blivit väldigt straffade, framförallt defensivt. Det är möjligt att man hade kunnat komma ut lite mer om man haft två uppspelspunkter i Hurk och Assad då till exempel, om de två hade varit forwards tillsammans. Men jag tror man hade tappat i andra änden genom att man hade blivit mer sårbara centralt på mitten med en man mindre, och sen så även på kanterna hade det blivit tuffare att täcka om man ska ha lite defensivare utgångspositioner på Tarli och Adam Kajed.
Alltså det är inget snack om saken om att HIF har ju blivit väldigt hårt straffat också med skador på fel spelare. Det kanske också en man ska aldrig använda det som bortförklaring, heter det. Men det är ju också alltså att man blir begränsad vad det gäller. Man hade nog fler offensiva tankar och idéer med Willem Löper. Jag hade sagt 4-4-2, möjligtvis att man skulle kunna prova det. Det gjorde man faktiskt det under vissa delar av säsongen i fjol redan. Men då krävs det också, precis som Sebbe inne på, att du har defensivt skickliga yttermittfältare som kan jobba hem också. Willem Löper är en sådan. Om alla minns det så han högerkanten i fjol med honom och Landgren funkade i stort sett hela säsongen. Dennis Olsson är en sån som är renodlad yttermittfältare också. Han har haft bekymmer, skadebekymmer hit och dit och aldrig fått något slags kontinuitet i det han gör. Men annars så jag är med Sebbe där. Alltså det, från början bestämde man sig för att man skulle spela så och man har värvat till det. Sen har vissa spelare gått sönder så man har ju inte den här möjligheten till taktisk flexibilitet som jag tror att man hade önskat eller såg framför sig från början. Utan nu är man ganska, ja, lite mer begränsat om jag säger så.
Bra, då har vi berört det systemämnet. Och du, Marian, var inne på detta med skador och att man då inte har kanske kunnat använda sin offensiva kraft på det sätt som man har önskat. Så att vi kanske ska ta skadeläget här nu och då vänder jag mig till dig, Sebastian. Jag kan väl börja med att säga själv då att HIF här på onsdags eftermiddag gick ut med att nyförvärvet från Landskrona BoIS, Omar Almadjed, som ju fortfarande inte debuterat för HIF, inte kommer att debutera på ett bra tag till, för att han behöver genomgå eller tvingas till, hur man nu ska se det där, en knäoperation helt enkelt. En ledbandsskada som han hade med sig från Landskrona BoIS i höstas. Och så har man gjort en undersökning med manetkamera och sen har man kommit överens om att ja, det bästa är en operation helt enkelt, som då kräver ytterligare månader av rehabilitering. Så att, det är ju en pjäs som HIF hade tänkt sig och velat såklart använda för att ha en annan typ av balans på mittfältet. Nu är det inte så. Och Armin Gigovic gick ut senast, Sebbe, och kommer inte vara med mot Elfsborg. Kanske mot Häcken på söndag, men det vet vi inte än. Men inte mot Elfsborg i alla fall. Mer då, du får redogöra för det här nu.
Ja, nej, men alltså, om vi börjar då med Omar Almadjed, så i och med det här lånet av Armin Gigovic så är ju inte hans medverkan lika akut som den kanske hade varit annars. Nu får han ändå liksom tid här efter operationen, så utan att HIF står liksom faller med honom. Så att man har spelare som till de här positionerna på mittfältet. Men det är ju klart att man undrar liksom, Omar Almadjed kom till HIF med en skada, nu får han vara borta ännu längre tid. Det är klart att det, sen ska han komma tillbaka efter kanske ett helt, ja, det kan ju bli uppemot ett helt år utan fotboll för honom. Var står han när han väl är tillbaka? Han har ju varit med på några, om det var 2 veckor sedan jag var på en träning där han var med och tränade en del kollektiva övningar och så här. Inte aktivt spel utan lite inläggsövningar och sånt där han var med. Men så det är ju klart att hans status när han väl kommer tillbaka är ju ganska oklar, eller väldigt oklar rättare sagt. Så tur så sett för HIF då att man fick in Armin Gigovic, så att man har befolkning på mittfältet. Gigovic skada här ska ju inte vara så allvarlig. Nu som Marian var inne på, lär väl Rasmus Jönsson går in och spelar istället mot Elfsborg. Det ska väl inte ge några större liksom konsekvenser så sett på varken på kort eller lång sikt. Men ja, i övrigt så är det ju Andreas Landgren är ju med i full träning, har ju spelat i U21 och så här, men det dröjer nu någon vecka till innan han anses redo att spela på allsvensk nivå. Sen är det ju de här lite längre skadorna på Viktor Blixt, Viktor Göransson, Jakob Fulkerling Persson och så då Löper och Brandur Henriksson. Benjamin Aqua, på tal om mittfältare, har ju saknats i de 2 senaste matcherna, kommer saknas även mot Elfsborg. Men han är också med och tränar, så han är väl också inte
allt för långt. Alltså jag fattar inte en sak. Anders Lindegård. Där sades det nyligen att han inte är riktigt redo, klar, matchklar. Och ändå är han med på bänken nu. Det var han ju senast och nu är han väl med denna veckan också. Ju.
Ja, det stämmer.
Och ändå nyligen sa man ju att det dröjer nog lite grann innan han är helt matchredo. Vad innebär det? Alltså, att han måste, är det med tajming fortfarande? Och...
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Är han spelklar eller är han inte spelklar? Jag vet inte.
Jag vet inte exakt vad själva anledningen till det är, men man, alltså som reservmålvakt på bänken kan han väl kanske vara med ifall det krisar sig och att han får hoppa in, för rent så här fysiologiskt, alltså sett till hans skada, ska det väl inte vara några problem. Sen är det väl kanske att han behöver komma, som du säger, och timing och de här bitarna. Och då, nu är Alexander Nilsson har ju problem med en hand, det är därför han inte är med i matchtruppen. Och då vill man väl kanske inte sätta unge Nils Arvidsson i den situationen att om Kalle Joelsson skadar sig så behöver han in som en krislösning, utan då har man Lindegård som ändå rent skademässigt klarar av att spela, men kanske ändå behöver tid.
Alltså, tolka mig rätt nu här, i de senaste två matcherna så är Kalle Joelsson en av HFs minsta problem, om jag säger så, mot både Göteborg och Sirius. Så att det var inte så jag menar på att det är så självskrivet att Lindegård ska in i så fort som möjligt.
Lindegård kanske kan ha en roll också i sitt ledarskap med att finnas med i en trupp.
Å andra sidan kan du resonera det sen. Okej, okay, är det så att backlinjen litar på Kalle fullt ut? Är det skillnad om de har en äldre mål, rutinerad med målvakt bakom sig som Lindegård, kan man lita, agerar man annorlunda? Men jag tycker ju inte, alltså defensiven är ju inte HIFs stora problem, även om man har släppt till en del chanser och så, va? Och det var ju fullständigt naturligt att en nykomling kommer att göra det. Det är inte där problemet är, som vi har varit inne på, är ju mittfältet och balansen och så där sista tredjedelen, att man inte hittar några verktyg för att kunna bryta igenom. Än så länge, ska tilläggas.
Men med detta då, med alla spelare ur spel, så är det ju fortfarande så att det är betydligt fler spelare som är i spel som vi kan fundera kring en startelva mot Elfsborg på Olympia på torsdagskvällen. Ska vi säga, det har vi inte sagt än. Det är ju hemmamatch. Hur ska vi tro att HIF ställer upp? Jag, Kalle Joelsson i mål och från backlinjen och från höger Ravit Soka, såklart Ali Suljic, Charlie Weber, Viljormur Davidsson. Inga konstigheter där, va?
Nej, jag tycker den kvartetten har funkat jättebra. Utifrån sina, de har lite olika egenskaper och sånt, men jag kan inte påstå liksom att ja, Weber kanske sålde sig lite enkelt vid, och Suljic också vid Göteborgs segermål. Men annars i det stora hela så tycker jag liksom alltså att de har utfört, visst det kommer komma individuella misstag och det kommer fler hos en nykomling. Men att peka på att HIF står på 0 poäng och att det skulle vara den stora anledningen i försvarsspelet, nej, det köper jag inte.
Och alla spelare måste väl få ha utrymme att göra något misstag utan att bli bannade för det på ett sätt som gör att okej, du gjorde ett misstag som ledde till det och det. Nu spelar inte du mer.
Nej.
Men nu får ni spekulera framför den här, för det är ju inte där, de där fem som jag har nämnt som innehåller några större frågetecken, utan det är ju mer där framåt. Hur ni tror att det kommer att ställas upp.
Tror eller önskar.
Ja, ni kan ju få ta båda två i och för sig om det nu skiljer sig åt.
Ja, nej, men Lukas Lingman, Albert Opius och då en naturlig ersättare till Gigovic, Rasmus Jönsson på mittfältet. Framåt då Ali till vänster och Hurk i mitten, och sen så är det, vill jag ju ha Asad Alhamlavi, men återstår vi, jag kan inte säga någon gissning egentligen om det är han eller Adam Kajed. Det känns väl ganska så svårt att spekulera i, men jag hade gärna sett Asad som sagt.
Du vill se exakt samma elva, men det kanske inte är så du tror. Tolkar jag dig rätt, Marianne?
Ja, jag tänker mest fundera på om det är så här att man, om man har Lingman och Rasmus Jönsson och Juppi samtidigt, hur man vrider spetsen där. Gigovic är ju lite grann mer tvåvägsmittfältare, Juppi defensivt, och Lingman skulle då vara den attackerande mittfältaren hittills. När Rasmus kommer in så har man ju lite grann möjligheter, antingen beroende på hur man analyserar var hoten kommer ifrån Elfsborg, eller om man ser sig själv som att man ska ha lite längre anfall, bollinnehav, HIF, så kan man ju faktiskt spela med Lingman lite mer ner på Gigovic roll, Rasmus framåt, eller låta Juli Juppi vara ensam, lite mer renodlad sköld, och så ha lite grann mer Lingman och Rasmus framför som man vrider. Alltså det finns, det är det jag funderar lite grann på, hur man ska vrida den. Och sen framåt så tycker jag ändå liksom att med Adam Kajed har väl, det har ju inte hänt så där jättemycket, men jag tror ändå han kommer få starta. Det tror jag. Elfsborg kanske passar honom bättre, en sån spelare. Elfsborg är också ett spelande lag, det kan bli lite mer ytterbörde för honom att ta Halli. Och så slänger man in Asad. Ja, men däremot så vill jag ganska odelbart så här se, om Asad fortsätter göra de här inhoppen, så kan man inte hålla honom utanför laget. Så är lite mina tankar. Mm.
Vad behöver HIF se upp mot just, svårt där med de där små orden, med mot just Elfsborg?
Noggrannheten med boll. Herregud, det är... Tappar du boll på fel punkt på planen mot Elfsborg så smäller det. Dels som när Sebbe var inne på, du har väldigt många duktiga djupledslöpare, och när de vinner boll och slår om så kommer de också från alla håll och kanter. Det är inte bara en spelare, det är inte två, utan oftast kommer det flera spelare. Så att, som sagt var, tappa inte boll på fel punkter på planen, som HIF har tenderat med, både mot Sirius och Göteborg, men där inte de här två lagen är i närheten att vara lika skickliga att utnyttja detta som Elfsborg.
Nu låter det nästan som en innebandytränare. Tappa inte boll på fel punkt på planen.
Ja, men det kanske goes for fotboll också kanske.
Sebbe?
Ja, nej, men det är som Marianne är inne på, det här att de fyller på med mycket folk, de anfaller med fart, så ett mål mot Värnamo till exempel, då är det inlägg från vänsterbacken Oliver Sandén, och så kommer inom mittfältaren Noah Söderberg som skjuter några en kanon och stänkte dit ett mål med ett snyggt och hårt placerat avslut. Sen är Per Frick stark, jobbig att möta som central forward. Nu sist hade man Svein Aron Gudjonsen, son till gamla Chelsea- och Barcelona-spelaren Eider Gudjonsen, som kom in och gjorde två mål. Så de har väldigt många offensiva spelare. En väldig bredd. Där på kanterna finns Jakob Ondrejka som på flytet till Landskrona Boys har ju fått en jättefin utveckling här under den här säsongen. Teknisk och skicklig ytter. Rasmus Alm också en väldigt löpstark ytter. Jeppe Ockels finns där. Alexander Bernhardsson. Ja, hur många alternativ som helst har de på de offensiva positionerna. Jättefint mittfält också med Simon Olsson som jag nämnde till exempel.
När du rabblar upp de här namnen så slår ett ord mig. Är det inte så att Elfsborg har en väldig variation av spelartyper?
Jo, men lite så är det. Alltså, de är ju, alltså, om man ser till deras anfall så finns det ju både fart och teknik och hela den biten, men också ren styrka och lite, ja, jobbiga jävlar som Per Frick där till exempel. Så de har många kort att kunna spela ut i sin offensiv. Och sen normalt sett ett väldigt starkt försvarsspel också. Där det har varit lite så här med frånvaro på vissa spelare. Så det är också ett väldigt aggressivt och fysiskt lag kan det vara. Nu har väl inte Simon Strand spelat här. Men han är ju den som brukar toppa varningsligan i Allsvenskan. De har Johan Larsson som högerback som också är något av en...
Som jag tycker jättemycket om.
Ja, det är en personlig favorit i Allsvenskan för mig också.
Men Mjällby vann i premiären mot dem. Och det är också, det är visst det är en premiär. Och Elfsborg var bra i den matchen också, det ska tilläggas. Och de har gjort en väldigt bra insats nere i Malmö. Mot regerande svenska mästaren och sen körde de över Värnamo senast.
Ja, deras folkkunde kan man säga. Men det gick ju
så. Mjällby var ju, spelade väldigt disciplinerat. Och där tror jag är en av nycklarna till främst på torsdag här nu. Och om vi ska ta och bunta ihop det här som till ett paket, det är liksom, det ska helst. HIF hade mått väldigt, väldigt bra den här truppen av att känna att man även får, inte bara är med i matcherna utan att det faktiskt syns i tabellen att man är med. Och det Häcken kommer ju bli såklart, ja, kanske inte diametralt motsatt matchbild mot Elfsborg, men lite annorlunda ändå.
Bara tabelläget då, Elfsborg har tagit 4 poäng på sina 3 matcher och de har ju då haft en stegrande formkurva, så de är ju på väg upp dit alla väntas att de ska vara, om man nu kan dra en sån hård slutsats efter 3 omgångar. Sen Häcken som HIF har på söndag, de ligger 7 på 6 poäng, så de är ju definitivt med där. Men om man tittar på tabellen så är det ju faktiskt så att HIF ligger på säker mark trots att man bara gjort 1 mål och har 0 poäng. Men det har att göra med att Peking, IFK Norrköping alltså, också har oväntat nog 0 poäng. Och Degerfors och Sundsvall också har 0 poäng. Och Värnamo finns där på 12:e plats på 1 poäng. Så de 3 nykomlingarna har, det är ingen av dem som har startat med någon slags wow-inspiration och överraskat. Utan alla nykomlingar går dåligt.
Ja, det ska ju HIF vara tacksamma för, att jag har ju själv tippat Sundsvall och Degerfors att åka ur, och Sundsvall ser inte bra ut. Det har varit tungt här i inledningen. Nu fick de dessutom ett av sina nyförvärv här utvisade i förra matchen här. Så nej, de ser inte bra ut, och det gör väl inte Degerfors heller. Där finns ju offensiv kvalitet i Degerfors också, men de har också samtidigt ganska svag defensiv. Så det är bra för HIFs del att Norrköping räknar inte riktigt med, för jag tror nog ändå, även om jag har satt lite floppvarning för Norrköping, så är det ju inte att de ska åka ur, utan att de kanske hamnar på i nedre skiktet av mitten. Men viktigt för HIF att Sundsvall och Degerfors, som är 2 av de absolut största alltså så här bottenlagen, att de också får en dålig start här, för det är viktigt med tanke på HIFs marginaler och allt.
Det är inte så förvånande egentligen, eftersom Superettan var så pass svag i fjol som den var, att det ser ut som det gör för nykomlingarna här nu så här långt. För det är också så man glömmer det, alltid som du säger Mattias, det är alltid någon nykomling eller nästan egentligen som sprallar och går bra i början. Det går för oss i fjol till exempel, i början på serien. Men här är det verkligen så att alla är ungefär, håller superettanivå fortfarande med sig in i denna säsongen. Jag tycker ändå HIF har sett, av det jag har sett, så Värnamo och HIF har sett likvärdiga ut ungefär. Medan då Sundsvall ser bedrövligt ut. Men där är också rätt så, där finns ju också en psykologi, man ska tycka att HIF ska åtminstone ha 3 lag bakom sig. Det kan man se på förhand. Men när du kommer till de matcherna så kan det vara rätt så bra att HIF har med sig poäng dit. Att stå på liksom 1 eller 0 poäng inför matcher mot Värnamo och Degerfors. Ja, men då kommer en mental aspekt in i det hela. Den här får vi absolut inte förlora, än om att man har lite marginaler ner och kan komma in med en skönare känsla till de här måste-matcherna. Så att det ja, men, som sagt var, det är önskvärt att det börjar trilla in lite poäng här.
Ja, men du Marian, lyssna då på det här. Spelschemat fram till de här matcherna. Elfsborg, Häcken, Mjällby borta, Djurgården borta. Sen har man då IFK Norrköping hemma. Och precis som du säger Sebbe, så tror jag att de kommer börja klättra. Så att, ja. Och innan då Degerfors kommer borta och Värnamo hemma. Så alltså spelschemat på förhand ska vi säga. Allt kan ju tydligen hända i sporten fotboll. Men på förhand så ser det ju inte ut som att man ska förvänta sig att det blir 12-15 poäng på de kommande, vad blir det, 5 matcherna.
Nej, men det måste in åtminstone 5 matcherna. Då är vi uppe nästan i 10 omgångar, en tredjedel av serien. Och ska man upp i de här någonstans, jag tror kanske inte man behöver ens 30 poäng för att vara, tydligen inte eftersom man klarar sig på 0 poäng och ligger på rätt sida strecket där, efter 3 omgångar. Men alltså, någonstans en 7-8 poäng där, och så att man har lite luft ner till Degerfors och Värnamo när man möter dem. Det är där jag ser någonstans att HIF behöver ligga nu, snarare än att man ligger på samma poäng ungefär nere i träsket tillsammans med dem.
Och det är i det här sammanhanget jag tycker du har en god poäng, Maja, när du tidigare sa att nu ligger HIF back när man har kammat noll mot Göteborg och Sirius.
Mm. I alla fall, jag tänkte åtminstone att man skulle kunna ha med sig någonting därifrån i poängväg. Men icke. Ja, det är nya tag nu tydligen, och det som jag funderar på lite grann denna veckan, det är också två matcher. Det är tätt matchande nu. När var du uppe i Uppsala? Var det söndags?
Söndags.
Det är söndag, torsdag, söndag. Och det ska man ju, jag säger inte att man ska klara av, men det finns ju vissa frågetecken då, liksom, som inte har, folk som inte har spelat fotboll på ett tag, som inte har spelat på det. Jopi har ju spelat på denna nivå, men han har å andra sidan kommit in väldigt sent och inte fått en ordentlig försäsong i kroppen. Pallar han det här tuffa matchandet? Jag vet inte. Du har Taha Ali som då kommer, som inte har spelat, som var med i Örebro men inte använde speciellt mycket där. Många spelare som kommer från lägre nivå också. Det här täta matchen mot tufft motstånd. Allsvenskt motstånd. Där har Jörgen Lennsson lite grann funderat på. Han har ju använt samma elva ungefär.
Ja, det har varit exakt samma i alla tre matcher.
När kommer Mjällby-matchen sen efter Häcken på söndag?
En vecka efter.
Då är det sånt. Men här är det också lite grann, hur ska man formera manskapet utifrån en ändå ganska jobbig skadebild som finns. Plus att laget kanske inte, eller spelarna inte har hittat riktigt kemi överallt och det är inte samspel. Intressant alltså hur man tänker, eller om man ska bara köra då ner vissa spelare på hörntänderna. Vi har ju som sagt inte spelat ens en tredjedel av serien.
Nej, det är ju aldrig bra med skador, men det skulle vara väldigt olyckligt med ytterligare skador för HIF just i det här läget.
Ja, det har man inte råd med den, liksom, även om det finns många spelare i truppen. Så som sagt, det har ju varit helt fel spelare som har gått sönder här.
Marian, du ska få fortsätta vara i rampljuset.
Tjoho!
Tjoho! För nu ska vi prata om matchen. Matchen, nämligen ja. En historisk tanke. HIF möter ju Elfsborg och du har säkert någon gammal godbit att minnas tillbaka på.
Ja, jag har ju varit på Ryavallen, gamla Ryavallen där när den fanns innan deras nya arena byggdes. Och där skulle man ju kunna ta en hel del gamla matcher. Det var ju fortfarande gräs på den tiden då på Ryavallen. Men jag har faktiskt tagit en match som man kan kanske koppla till det som kommer på torsdag. Lite i närtid närmare. Och då är vi inne i pandemisäsongen 2020 faktiskt. Aha. Med Olof Mellberg. Där han efter den där bedrövliga 0-3 mot Varberg, vad blev det? Blev det 0-4 mot Kalmar. 4-0 mot Kalmar borta, va?
Ja, på Fredrik Skans. Jag var där.
Ja, och efter det så är det lite grann Vojne, då kommer Elfsborg på besök och HIF hade nog 6 eller 7 nya i den startelva mot Elfsborg dessutom inför den matchen, eftersom han hade så förbaskat mycket skador då också. Eller då också, då, man hade ännu fler då på den tiden. Och där går man in faktiskt och tar sin första poäng i omgång 3. Tror jag det var. Jo, det var det. Ett 0-0 resultat mot Elfsborg. Väl genomförd match, tycker jag, vad jag minns. Och det kanske är ett tecken nu att man möter Elfsborg också när man har startat egentligen på ett sätt spelmässigt bättre, men poängmässigt lika illa. Nej, egentligen ännu sämre, som vi säger, eftersom det har gått 3 omgångar och man står nollad fortfarande. Så att den matchen minns jag. Sen så gick det ändå ganska kackigt hela den vårsäsongen och HF trillade ur. Men man hamnade på poängtavlan i matchen mot Elfsborg, hemmamatchen mot Elfsborg där. 0-0.
Ja.
Och det är inget dumt resultat imorgon, kan jag tycka.
Nej, och man kan ju lugnt säga att det är ju förmodligen inte så många i fotbollssverige som förväntar sig att HIF, även om de har hemmaplan, ska vinna mot Elfsborg. Så förväntningarna, favoritskapet, ligger ju definitivt hos Elfsborg.
Men förstå om HIF skulle kunna rycka åt sig en 1-0-seger till exempel. Då flyger ju den här säsongen på ett helt annat sätt. Det är så det är på denna nivån. Alltså det är så lite som krävs. Och annars innan får de, blir de ordentligt till här plattade här mot Elfsborg, känner att de inte är i närheten. Då kan det här självförtroendet i laget urholkas ganska fort. Är du med?
Nu får det att låta nästan som att det här är en vad säger man?
Vattendelare.
Vattendelare.
Ja, men lite. Så är det egentligen. Båda, man kan bunta ihop de här 2 matcherna, veckans hemmamatcher. För det är vi där också, det är hemmamatcher. Det är på Olympia. Och det är där någonstans man har sagt egentligen att det är där poängen och segrarna ska komma.
Vilket har varit svårt för HIF.
Ja, även om man var bästa bortalag i fjol i Superettan. Men just nu i Allsvenskan så ser jag det som att det är betydligt större chans att poängen trillar in här på Olympia. Och därför är den här kombon, veckans kombo, så pass viktig att man inte kommer på till söndag kväll och så står man där fortfarande på 0 poäng. Då kan vi börja tala om en minikris.
Vi får väl avvakta spelet och inte minst resultatet innan vi tar till några större ord.
Jag sa matchen mini.
Ska ju spelas. Ja.
Prefixet var mini.
Mini, just det. Prefixet. Ja. Inget suffix utan prefix.
Nej, fortfarande efter söndagen så återstår 25 omgångar.
Det är sant. Det var matchen. Vi fortsätter att minnas tillbaka, Sebbe, då vänder jag mig till dig. För du vurmar för att titta på de ex-HIF-are som ja, vi plockar fram någon i varje avsnitt.
Ja, nej, men Erik är inte här idag, så jag har ju tagit mig friheten att prata lite om Rashid Bouazzane.
Aha.
Som var med och tog guld 2011 och var en väldigt teknisk och kvick ytter. Det var ju inte den snabbheten som tar Ali, men han var ju en sån lite mönsterbrytare som var väldigt skicklig med bollen vid fötterna. Speciell spelare så sett ju att han hade en väldigt lyckad tid i HIF. Kom ju från Wigan, där han väl inte gjorde något större avtryck. Han hade ju varit i Sparta Rotterdam och Nijmegen innan, ursäkta mitt holländska uttal. 2013 bröts kontraktet med HIF efter att han hamnat i en fight med Erik Edman på träning, och sen så var det väl inte jättemånga matcher kvar innan hans kontrakt gick ut, men HIF valde efter den incidenten att bryta kontraktet. Så två sidor av Rashid Bouazzane-myntet, kan man säga.
Jag tror han fick någon slags villkorligt fängelsestraff för en tackling också.
Oj, det har jag...
Jo, men alltså här har jag en länk som jag hade då när jag tittade lite grann i burken. Han 2004 tacklade holländaren sönder ett motståndarben och fick rött kort. Och nu fick, sen fick han, blev han dömd i domstol till 6 månaders villkorlig fängelsedom.
Oj.
Och det var en holländsk domstol som dömde honom. Då spelade han för Sparta Rotterdam i holländska ligan. De mötte Go Ahead Eagles där det här. Utan chans när bollen tog Boisson fart, flög genom luften och karatasparkade mot Nils Kockmeyers knä. Och hans högerben mosades av smällen trots flera operationer till proffskarriären slut där. Och under rättegången så hävdade Boisson, advokat, att överfallet inte var med meningen, att det var sånt som hände i fotboll. Och rätten gick istället på åklagarens linje och han fick betala straffet, var också förutom då straffet villkorlig dom, var 1 miljon kronor till Kockmeyer.
Oj.
Så att man, det är en
spelare som hamnat i blåsväder för så att säga.
Precis. Men det är väldigt svagt. Visste du inte, Sebbe?
Nej, det har helt gått förbi mig faktiskt.
Jag bräckte det där. Nej, det var faktiskt, jag hade i bakhuvudet att när han kom så var det någon som nämnde det, har jag för mig. Det var därför jag började googla på det. Att, ja, du vet att han har suttit i fängelse. Nu har han inte suttit i fängelse, men det var därför jag började fängelse. Va? Ja.
När du läste upp det där, Marian, så fick jag liksom en bild framför mig hur det såg ut. Och den bilden var inte vacker alltså. Jag har inte nu, jag kan liksom inte säga att min bild stämde med verkligheten. Men om det gick så långt som till domstol att han fick villkorligt då. Det måste ha sett hemskt ut och varit hemskt för den drabbade.
Det finns säkert bild om man, för den som är sugen på att googla. På tacklingen.
Hur som helst, Rachid Bouazizi fick då alltså efter den här, det här bråket med Erik Edman lämna HIF. I januari 2014 gick han till Haglandia Sundag i Holland, vände hem där och sen hade han även en kortare session i ett annat holländskt lag. Och senaste daterade klubben är den här Haglandia. En annan klubb, Haglandia Saturday, 2016 gick kontraktet ut där, så jag har inte lyckats få fram något mer, så han spelar väl helt enkelt inte någon fotboll på någon vidare hög nivå, om ens alls längre.
Två frågor där till dig, Sebbe. För det första, varför valde du just Boisson? Och en andra fråga, har han inte väldigt många vokaler i sitt efternamn?
Jo, många vokaler har han. Det kan jag säga ja på. Men varför jag valde honom? Jag har ingen aning om egentligen. Det fanns ingen direkt tanke med det. Utan det var ett namn som ploppade upp i huvudet. Och, ja, mer än så var det inte.
Han var bästa polare med mig i Malango i laget.
Aha.
De två hängde alltid.
Vi har en punkt kvar i veckans avsnitt av HIF-podden och det är du igen som håller i den, Sebbe, ex-HIF-are vi minns.
Ja.
Är det ett land nu som är hur många som helst eller?
Nej, det är 4 spelare från ett afrikanskt land. Vi har ju varit där och vänt en hel del i Afrika, men vi ska tillbaka till Afrika. Förra veckan var vi i södra Afrika, nu ska vi till nordvästra Afrika, eller ja, västra Afrika kan man väl säga.
Då är vi ju bortåt typ Ghana där.
Ja, Ghana har vi haft innan. Nu är det ett
Elfenbenskusten.
Nej.
Ja, vad heter länderna där? Nu står det helt still. Togo.
Inte Togo. Ligger nära Togo geografiskt förvisso.
Vad heter de mer där? Nej, vilket land ska vi till?
Vi ska till
Gambia.
Inte Gambia heller. Nigeria ska vi till.
Nigeria?
4 spelare.
Ja, men då säger jag börjar. Så har jag i alla fall 1 rätt. Mandy Samuel.
Det stämmer.
Razaku Motoyosi.
Razaku Motoyosi var från Benin.
Benin var han. Men han, han bodde i Nigeria.
Jag tar en till.
Det är 5 spelare är det förresten. Med Mandy Samuel här också.
Emma Boateng.
Han var från Ghana.
Just det.
Vi har nämnt två av de här spelarna för inte så länge sedan i HF-podden i olika. Båda två har varit ex-HF-are vi minns.
Åke Akpoveta.
Åke Akpoveta, stämmer. Höganäs-spelaren, han gjorde mål i debuten för Höganäs på långfredagen. Dessvärre för Höganäs slutade matchen mot Sävedalen med förlust.
Åke Akpoveta.
Tre till, men det är ju någon här till som jag vet. Nigeria. Jag är så dålig på namn. I vardagslivet är det inte ens fotbollsspelare, så hur skulle jag klara av det här?
Jag vet ju att Surprise inte är därifrån.
Nej, han är från Sydafrika.
Ja, och inte Isak Chansa heller. Han är från Zambia, tror
jag. Jajamän.
Det kan vara då. Razak, varför Benin?
Och nu sitter ni lyssnare och bara tänker, hur usla kan de vara i poddstudion?
Ja, men det är det som är lite charmen när man liksom, alltså vi får ju inte reda på landen som Sebbe väljer innan ju.
Ja. Nu har nog gel ledtrådar här.
Ja, ni kanske inte kläcker den spelaren som jag tänkte på som också varit ex-HF. Det är Jakobo Alfa då som vi pratade om för några veckor sedan som inte satte något jätteavtryck i HF men hade en ganska intressant bakgrund ändå. Sen är det två till varav en spelar i HF på 90-talet och den andra
Michael Biko.
Michael Biko, precis.
Michael Biko var ju från
Nigeria. Stabilt där, Maria.
Ja, när du sa 90-talet, då ringde det här.
Och den sista spelar i HF så sent som förra året.
Oj. Vem var det?
Oh, det här är ju så jobbigt. Så sent som förra året. Ja, men vilken tegelsten har ramlat ner i mitt huvud?
Forward.
Nej, här står det still.
Floppvarvningen. Alhaji Gero.
Gero, han spelade ju aldrig. Ja, men då förlåt jag mig.
Jag hade bara en bå i huvudet och tänkte, är han verkligen från Nigeria? Ja, okej. Sen glömde jag bort Alhaji.
Det var nog många som glömde bort Alhaji, för han spelade ju aldrig.
Ja, det var,
jag vet inte om han spelar idag ens en gång.
Nej, jag har faktiskt inte kollat upp det på sistone, men jag har inte läst eller hört något om att han skulle ha någon ny klubb. Det verkar inte så.
Han avslutar karriären i HF.
Ja, kanske.
Vem av dessa nigerianer gjorde största avtryck?
Ja, det är ju Michael Biko tveklöst. Michael Biko såg på egen hand, kom från Feyenoord på 90-talet. Reine Almqvist var tränare. Och HF låg granska pyrt till den säsongen. Och när de tog in honom för att Bosse Nilsson kände ju den gamle ledaren där, Jan Mastenbrock. Han sa det, ja men vi har en kille här som vi kan få låna ungefär. Och han spottade in mål. Han blev känd för att han spelade i vita skor när han kom. Det tyckte folk var så speciellt eftersom på den tiden var ju fortfarande alla fotbollsskor nästan så gott som alla. Utom Michael Bixos i allsvenskans svarta skor. Men på egen hand, jag minns inte hur många mål han gjorde, men han gjorde nog en 8-9 stycken när han kom under, alltså han kom ju inte ens från början på säsongen, kom någon gång mitt i. Och man kan faktiskt, jag hävdar att han på egen hand såg till att HF spelade allsvenskan året därpå. Men därför, då gick han vidare i karriären.
Ja, Alhaji Gero gjorde inga större avtryck.
Nej.
Åke Akpoveta inte heller. Mandy Samuel blev inte heller den stjärnan. Och sen var det det här namnet som jag...
Jakobo Alfa, det var väl den minst kända av dem. Så det har inte varit jättemånga lyckosamma värvningar.
Men Michael Biko, jag är tveksam. Han kom ju från Feyenoord så att säga och var skolad och var en riktigt bra forward. Faktiskt en av dem, om du skulle rangordna forwards i HIF i modern tid, från det att de klev upp i allsvenskan på 90-talet, så skulle jag nog ranka Michael Biko ganska högt i den här, på den här forwardslistan om jag får sätta mig ner en dag och rangordna forwards.
Det tycker jag du ska göra. Det tycker du ska göra. Det skulle vara spännande att läsa, Marianne. Det får du i uppdrag.
Ja, det kan jag få.
Med det så är vi faktiskt färdiga för den här veckan. Och vi återkommer i nästa vecka med HF-podden. Men innan dess så kommer ni ha hur mycket som helst att läsa och ta del av på hd.se. Ja, även i Helsingborgs Dagblad, Haperstinien såklart. Men hd.se, där har ni allt ni behöver, höll jag på att säga. Hoppas jag. Framöver. Och då återstår egentligen bara att tacka er för att ni har följt med oss den här veckan och på återhörande.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha! Så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.